Plattformsdagarnas kunskapsdialog om vilket ledarskap som krävs för hållbara och rättvisa städer med Åsa Lorenzi från Mistra Urban Futures.
I denna kunskapsdialog kommer vi samtala om vilket ledarskap som krävs för hållbara och rättvisa städer. Jag menar att det behövs ett mer genuint och inkluderande ledarskap som vågar söka sig fram i det okända, som ger plats för och tar tillvara många olika perspektiv och erfarenheter på ett sådant sätt att social tillit och delaktighet stärks. Innehållet i det du nu lyssnar till bygger till största delen på kunskap och resultat från projekt Kairos inom Mistra Urban Futures. Kairos står för kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer. Vi som har jobbat i det projektet fick 2012 i uppdrag av Göteborgs stad, Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland att utforska frågeställningen: varför blir det som det blir fast vi vill så väl? Frågan syftade på de många strategidokument, policies och politiska mål som pekar ut en riktning för att minska segregation och ojämlikhet. Och trots det så ökar ju skillnader i inkomster, hälsa och barns uppväxtvillkor mellan olika grupper och människor. Stadsdelar och människor lever i allt mer segregerade, åtskilda. Och det är inte bara en fysisk och social segregation utan även mental och livsstilsmässiga skillnader som gör att samhället dras isär. Arbetsmarknaden är oförutsägbar och för allt fler osäkerheten i samhället ökar. Klass, kön och var du växer upp är faktorer som samverkar och skapar ojämlika villkor, och många känner en osäkerhet för framtiden och hur det ska bli för barnen som växer upp. De fyra parter som tog initiativ till projekt Kairos, de kände oro för den sociala hållbarheten och befarade ett samhälle som faller isär. Ett samhälles förmåga att fungera är beroende av att det hänger ihop och av att det kan förändras och fortsätta fungera även när det utmanas. I Kairos ser vi att den samhällsomdaning som följer med de sammanlänkade processerna globalisering, migration och urbanisering driver på den ojämlika utvecklingen i samhället. Med samhällsomdaningen följer också en allt mer ojämn tillgång till makt och inflytande i samhället. Liksom svårigheten att utkräva ansvar och förstå vem som egentligen fattar beslut och vem som egentligen ansvarar för den här samhällsutvecklingen som vi ser. Tillgången till välfärd och städers offentliga miljöer blir också allt mer ojämnt fördelad genom att städer som i det globala racet konkurrerar om att dra till sig internationella företag, arbetskraft och kapital söker tillfredsställa dessa behov genom en stadspolitik med attraktiva stadskärnor, attraktiva skolor och kulturutbud. De målkonflikter som finns inbyggda här lyfts allt för sällan fram. Till exempel barns behov av trygga och gröna lekmiljöer, som är ett exempel på sånt som ställs mot förtätning av stadskärnor. Men i Kairos menar vi att utveckling går att påverka, och jag ska här lyfta fram några av de synvänder som vi menar är nödvändiga. Tänk om utvecklingsstrategier byggde på långsiktig och ekonomisk hållbarhet och la stor vikt vid människors delaktighet och deltagande i samhällsutvecklingen. Hur skulle stadspolitiken då se ut? Och tänk om samhällsstyrningen hade fokus på den gemensamma samhällsnyttan och la vikt vid att människor både är faktiskt delaktiga och känner sig delaktiga. Hur skulle samhället utvecklas då? Och tänk om ledare i offentlig sektor och politik arbetade utforskande tillsammans med många aktörer och medborgare för att lokalt medskapa hur vi kan hantera de komplexa utmaningar vi möter. Hur skulle det påverka den sociala tilliten och samhällets sammanhållning? I Kairos upptäckte vi tidigt att den nuvarande samhällsstyrningen, den är inte förenlig med hållbara och rättvisa samhällen. Det som är vår gemensamma utgångspunkt i Kairos, det vilar i ett förhållningssätt och en människosyn som innebär att ökad trygghet i samhället bara kan åstadkommas underifrån genom ökad social tillit. Tillit kan ju sägas vara kittet i ett demokratiskt samhälle, och att känna social tillit och delaktighet i samhället är idag ojämlikt fördelat, och det följer samma mönster som övriga skillnader i livsvillkor. Människor behöver vara såväl faktiskt delaktiga som att känna sig delaktiga i samhället. Och rättvisa handlar om fördelning av politisk makt, det vill säga om deltagande och demokrati, lika väl som om kulturellt och socialt erkännande. Ytterst handlar rättvisa om människors rättigheter, det vill säga om alla människors lika värde och också rätt att känna värdighet. Och för att komma till rätta med strukturell diskriminering så måste fokus sättas på hur exkluderande normer kan skapas och upprätthålls, liksom på rådande maktordningar. Det finns fortfarande en tendens hos myndigheter, kommunala förvaltningar och politiska beslutsfattare att se människor som objekt istället för som subjekt. Och detta behöver vi vända på. Men låt oss nu kika lite på den förändring i statspolitiken som vi menar behöver ske. Utvecklings- och strategiplaner över städers framtid ägnar idag mycket lite uppmärksamhet åt den ojämna utvecklingen och de målkonflikter som många gånger ligger bakom. Istället handlar det om att den ekonomiska tillväxten ska säkerställas genom innovation, kreativitet och attraktivitet. Och den sociala oro som kan tänkas uppstå som ett resultat av hög ungdomsarbetslöshet, av brist på bostäder och försörjningsmöjligheter, den ska stävjas med hjälp av ökade polisiära åtgärder, övervakning och kontroll. Men som vi tidigare sagt så kan ökad trygghet bara åstadkommas underifrån genom ökad social tillit. Och här menar vi att det behövs utvecklingsstrategier som istället präglas av en helhetssyn på en regions utveckling och inte bara riktar in sig på större städers roll i att vara den här noden i den globala ekonomiska utvecklingen. Vi behöver en utvecklingsstrategi som synliggör och hanterar målkonflikter, de målkonflikter som utmanar den sociala hållbarheten. Och en utvecklingsstrategi som bygger på ett mer långsiktigt och hållbart tillväxttänkande genom lokala och horisontella relationer. Liksom att lägga stor vikt vid människors delaktighet och deltagande i samhällsutvecklingen. Låt oss fortsätta med den andra frågan som jag ställde förut och fundera på hur en samhällsstyrning för rättvisa och som social och hållbara samhällen kan se ut. New Public Management är ju ett samlande namn för samhällsstyrning som är mest rådande sedan 90-talet. New Public Management har fokus på kostnadseffektivitet, marknadslösningar, kundnytta och konkurrensutsättning och kortsiktigt resultatfokus med mätbara mål. Vi arbetar också i separata resultatenheter och styrningen är baserad på linje och hierarki. Men komplexa och svårlösta frågor som vi möter idag, de kräver helhet och långsiktighet. Och hållbara samhällen bygger på att människor är och känner sig delaktiga. Rättvisa handlar, som vi tidigare sagt, om hur makt och inflytande är fördelat. Kairos kunskapsunderlag om samhällsnytta beskriver olika modeller för samhällsstyrning, som till exempel public value management, new public service och new public governance. Jag ska inte fördjupa mig i dem här nu och det är inte heller så noga vad de heter. I Kairos har vi inspirerats av vissa inslag i de här styrmodellerna och jag kommer ta upp några aspekter här nu. Även regeringen söker nya styrningsformer efter new public management och de har stort fokus på att öka de professionellas inflytande. I Kairos menar vi att en ny samhällsstyrning dessutom behöver öka medborgarnas inflytande och medskapande. Särskilt med de som idag inte hörs, de som känner sig exkluderade eller förtryckta i samhället idag. Men det här hänger ihop, menar vi. Ökat medskapande med medborgarna kan inte bli möjligt om det samtidigt är brist på dialog och medskapande inom förvaltningarna. Vad är då samhällsnytta som vi menar behöver komma i fokus? Istället för den kundnytta som idag är rådande i samhällsstyrningen. Och hur kan vi veta vad som är samhällsnytta i vår tid och i vårt samhälle? Samhällsnyttan kan vi komma fram till genom kollektiva och breda överläggningar och i dialoger mellan olika aktörer och människor i samhället. Samhällsnytta är genom den kollektiva processen då något mer än summan av individuella val och synpunkter som vi idag samlar ihop från brukare och medarbetare i olika enkäter. Samhällsnyttan är alltså insikter och kunskap som kan växa fram ur en bred och öppen kollektiv process. Samhällsnytta bygger också på en människosyn att vi människor inte bara har individuella intressen utan också grundläggande behov och rättigheter. Och slutligen så bygger samhällsnyttan också på att vi människor inte bara har individuella mål som vi vill maximera utan också en vilja och en förmåga att bidra till kollektiva mål för det samhälle vi vill ha. Men samhället behöver också då byggas så att det stödjer intresset för kollektiva mål och värderingar. Idag har vi till exempel val i många olika sammanhang, till exempel skolval, och det gör oss till kunder. Kanske hade det kunnat se annorlunda ut i skolan om vi hade haft kollektiva överläggningar och en kultur av medskapande som grund för samhällsbygget och vilken sorts skola som bäst tjänar den gemensamma samhällsnyttan. Vad behöver vi då för ledarskap i det här samhället för en hållbar och rättvis utveckling? Ja, vi behöver ledarskap som utforskar och medskapar. Med samhällsomdaningen som kännetecknar vår tid så följer ju att vi ställs inför helt nya och svårlösta frågor och att utvecklingen i samhället är svår att förutsäga. Många frågor är vad vi brukar benämna komplexa. De är under ständig förändring och de förgrenar sig i olika riktningar och hänger ihop med andra komplexa frågor utan linjära orsak-verkanssamband. Den här typen av frågor går inte att dela upp i avgränsade områden, sektorer eller avdelningar. De går heller inte att lösa med hjälp av experter eller tidigare forskning. Så när vi arbetar med komplexa frågor, då behöver vi förändra vårt sätt att se på organisation och ledarskap. I offentlig sektor och även i många andra organisationer så är vi vana att arbeta med ordning och kontroll. Där är vi trygga och för det är vi utbildade och tränade som experter och chefer. Det finns också en stark tradition i Sverige, en stor tilltro till ingenjörskonsten och den offentliga sektorn. Ledarskapet här bygger på en styrning som föreskriver vad som ska utföras, tilldelar uppdrag till människor i organisationen som ska implementera fattade beslut. Och individer i ett sånt här system, de kan också säga nej, det där ingår inte i mitt uppdrag. Eller nej, det är inte vårt ansvar i den här enheten, har inte vi ansvar för den frågan. Men om vi söker förändring och om vi arbetar med komplexa frågor så behöver vi istället arbeta utforskande. För det finns då inga experter och ingen good practice att ta hjälp av. Vi behöver istället ta tillvara många olika människors erfarenheter och kunskap för att skapa förnyelse och i kollektiva processer söka lösningar gemensamt. Vi behöver liksom mötas i mellanrummen och skapa nytt lärande tillsammans med helhet som utgångspunkt och ett gemensamt syfte. Och ledare här, de ställer frågor och de skapar situationer där människor kan vara lärande och deltagande som kan kliva fram och bidra med kunskap och bli aktörer som tar initiativ. Det är det vi behöver i vår tid. Många som bidrar, många som kliver fram och blir ledare. Jag har också plockat 4 förhållningssätt från en forskningsartikel som jag har anpassat till svenska förhållanden som kan hjälpa oss att tänka vidare kring vad det är för sorts ledarskap vi behöver i den tid vi lever i nu. Det första av de här 4 förhållningssätten är att vara närvarande. Alltså att som ledare präglas av närhet och närvaro i motsats till distans eller arrogans. Det är en ledare som arbetar med att upprätthålla och underhålla förtroendefulla relationer och minska distansen inom och utom organisationen. Det andra förhållningssättet kallar jag inkluderande. Det är en ledare som är öppen för att lyssna och lära och som är beredd att förändra och ompröva och har en människosyn som bygger på att människor både kan och vill bidra till det gemensamma. Det innebär också då en insikt om att jag som ledare inte har all kunskap. Den tredje förhållningssättet kallar jag för genuin. Det är att vilja och praktik hänger samman och genomsyrar ledarskapet. Och att ledaren jobbar utforskande med ett syfte och avsikt som är transparent. Och det fjärde förhållningssättet är att vara reflekterande. Det är en ledare som är proaktiv och interagerar med omgivande samhället i dialog och kommunikation. Och lär tillsammans med människor. Och också som tar tillvara på erfarenhetsbaserad kunskap och levda erfarenheter från både medarbetare och medborgare. Sammantaget så ställer ju detta ganska annorlunda krav på ledare i vår tid. Att ha kunskap om konsekvenser av normer och ojämlika maktstrukturer. Att förstå vad som är komplexa frågor. Att ha redskap för att arbeta utforskande. Och att träna i det medskapade ledarskapet och hantera konflikter. Och att ha stödjande strukturer för ledare för att de ska kunna ha förmågan att befinna sig i det okända.